på den. Det är som vanligt, så att säga. Ja, då jag tror att jag känner alla här i stort sett. Men jag heter Eva Lindhusen Lindé, för er som inte känner mig. Det gör jag även för er som känner mig. Och jag bor här i Munkedal sedan 16 år tillbaka ungefär. Och har ett lite blandat förblutet som i många olika andliga sammanhang. Och från början, när jag kom till tro, lärt mig att Guds folk är ett. Det finns bara ett Guds folk. Gud räknar med hela sitt folk. Det fick jag lära mig när jag kom till medveten tro när jag var i tonårstiden. Och det sitter kvar i mig. Min andliga mor, som nu är en gammal kvinna, hon hade detta väldigt tydligt klart för sig, Elsa, för er som känner Elsa Nilebäck, att Guds folk är ett. Och när vi i den kristna ungdomsgruppen som jag var med i, som hon ledde tillsammans med några andra, var någonstans, så var vi gick överallt. Vi gick till Pingstkyrkan, vi åkte till Ås stiftsgård, vi åkte till Mariasystrarna i Tyskland, där jag lärde mig väldigt mycket som jag haft nytta av genom livet. Och vi åkte till alla sammanhang där Gud ärades. Och hela tiden under devisen Guds folk är ett. Och nu ska jag prata till den här fantastiska församlingen som sitter här framför mig, som verkligen vet en hel massa om bön. Vi kunde ha liksom ett samtal här, och det får vi ju så småningom också. Därför att ni kan en massa om bön. Det vet jag. När jag var väldigt ung, sådär 19-20 år, så fick jag en väldigt liten bok. En liten röd bok som heter En vandring med Gud. Och den fick jag av en syster som var äldre än jag, som jag beundrade mycket. Hon hade varit i England och bott i kommuniteten med Colin Urquhart i den karismatiska väckelsen. Och hon var verkligen någon som jag hade stora tankar om. Och så fick jag den här lilla boken som heter En vandring med Gud. Och den berörde mig väldigt mycket. Jag tänker faktiskt på den ibland. Jag har den hemma i bokhyllan. Den är väldigt liten, så den slinker lätt undan. Den handlar om en man på 1600-talet som blev så gripen av Guds kärlek till honom när han tog emot det som frälsning. Så han ville leva sitt liv i tjänst inför Gud. Och vad gjorde man då i Frankrike på 1600-talet? Jo, man gick i kloster, så han blev munk. Och då hade han drömt om, när han skulle komma till klostret, att här skulle han få vara med i gudstjänsten och verkligen tacka Gud för allt vad han hade gjort för Lorenz, som han heter, eller hette. Och så blev han utvald till en liten futtig syssla i klostret. Han skulle vara hjälpreda i köket, inte kock, inget fint, utan hjälpreda i köket. Han skulle hacka grönsaker och han skulle diska kärl och liksom göra det där som var en tjänares sysslor. Och det är klart, det var inte riktigt det han hade tänkt sig. Men då bestämde han sig för att om Jesus hade gjort det här för honom, allt det här med döden på korset, uppståndelsen, och tagit hans lidande och hans smärta och hans synder på sig, så skulle han förvandla sitt liv till bön där han var. Han var inte där han ville vara, men han förvandlade sitt liv till bön där han var. Så han bestämde sig att ta varje sak han gjorde, om det så var att diska de här kastrullerna eller skära löken, så skulle han göra det till Herrens ära och så bra han kunde, under ständig bön och tacksägelse till Gud. Och det blev så här att det var inte för gudstjänsterna bara man kom till det här klostret, kanske inte huvudsakligen ens. För väldigt många, det här ryktet spred sig om den här munken som gick runt i stillhet och levde i ständig bön och tjänade Gud, och det lyste om honom. Så man kom dit för att lära sig av honom, hur gör man? Han hade brevväxling med inflytelserika personer, hur man gör för att leva ett liv i ständig bön inför Gud. Så att det blev han som blev kontaktpunkten mer än någon annan för att visa andra på ett liv i bön. Och någonstans där tror jag att vi kan lära oss någonting. Jag tänker på det ibland och så får jag ett litet sting i hjärtat, hur ofta jag bara springer omkring. På mitt jobb är det ofta stressigt. Det är Och det är ännu mer när jag jobbar på sjukhuset. Man blir avbruten hela tiden. Det vet ni som jobbar i vården också. Att det är alla frågar en hela tiden om saker och man ska hjälpa till och man ska greja och man ska göra. Att tänka på att be då kan ibland vara långt borta. Man kan springa runt av bara farten. Och det tror jag att vi har lätt för allihop. Och man kan bli lite misslynt att det blev kanske inte något så bra i mitt liv som jag hade tänkt mig. Och det var väl det och det jag hade tänkt mig. Men då tänker jag att det finns ju en möjlighet att gå in i att förvandla sitt liv till någonting där Gud ständigt är med i bön. Han är ständigt i mina tankar och de futtigaste saker jag kan tyckas göra, det som kanske inte syns på några rubriker eller barrikader, det får ändå ära honom för han ser det. Han ser vad vi gör hela tiden. När jag var en ung doktor så var det ju, det är ju ett ganska tufft jobb att vara doktor. Och man kom ut där på sina darriga små ben efter 5,5 år. Och skulle plötsligt ta ansvar. Och det handlade om andra människors liv och död. Och så skulle man, det gick ju an på dagtid. Då fanns det ju alltid någon där och fråga. Men när man började gå på nätterna och var väldigt ensam ibland. Då kändes det som att hur ska jag våga detta i natt? Så jag började alla mina jourer med att be till Gud. Och ni kan inte gissa vad jag bad. Jag bad så här, gode Gud, beskydda alla människor som jag ska ta hand om i natt. Mot min okunskap. Och att jag, så att jag inte gör misstag och brister i det jag skulle göra. Så att någon far illa på detta. Och så tyckte jag att det kändes mycket bättre när jag hade fått be det. Och jag bad, då bad jag faktiskt hela tiden. Jag förstår inte vad det här är, Gud hjälp mig. Jag var ju ung och oerfaren. Jag skulle sätta ihop mina erfarenheter. Och han gjorde det. Jag har varit med om många gånger när jag har stått framför någon som jag har tänkt så här. Det här är nog inget farligt. Jag kan nog skicka hem den här patienten. Och så är det som någon har ryckt lite i mig och sagt vänta lite, lyssna. Och så har jag lyssnat och så tror jag att Gud har sagt i mitt öra, titta en gång till. Och så har jag gjort det och så har jag lagt in patienten och så var det någonting. Och då tänkte jag så här, hur vågar de som inte som jag ber, hur vågar de gå hit och gå in på akutmottagningen, hejsan hoppsan och ta hand om patienter? Och det funderade jag länge på. Sen kom jag på att det var många av dem som också bad. Fast de inte räknade sig som kristna så fanns det i denna stund när man var orolig ändå någonting som gör att man ber. Och det finns en rolig historia som är så här att det är ett flygplan som folk åker på. När man sitter på flygplanet så är det någonstans mellan 5-10% av dem som sitter där troende. Sen blir det lite krångel med den ena motorn och då är 50% troende. Så blir lite krångel med den andra också och då är det 100% som är troende och ber. Men sen så ordnar allt ihop sig och när de landar så är det mellan 5-10% som är troende igen. Det är ju säkert inte en sann berättelse men det ligger väldigt mycket i det. Vart har svenska folket som säger att de inte tror på någon gud vägen när Estonia hände, när branden i Göteborg var, när alla katastrofer är. Vart har det sekulariserade svenska folket vägen? Jo, de går in i kyrkan och ber. Och jag vet från domkyrkan i Göteborg, den kan man väl säga en del om men det gör vi inte idag. Där finns det att man kan gå in och be och tända ett ljus. Och det är alltså oerhört många människor som inte brukar gå i kyrkan som går in dit på dagarna och tänder ett ljus och ber för någon människa. Och det finns alltså en längtan efter att det ska finnas någon. Det måste finnas någon på något sätt som hör min bön. Och då tänker jag på något som ett profetiskt budskap som jag tror Eta berättade om här för ett tag sedan. Att Gud hade gett någon orden att det finns många lamm här i Munkedal som ni inte känner till, som ni behöver ha tag på. Det finns nog många här i Munkedal som smygber och smygtror, men det är ett rätt stort steg att bekänna sin tro. Det vill vi ju att de ska göra och det vill ju vi gärna göra. Men vi behöver ha tag på de där lammen, de som smygber men som inte riktigt vågar bekänna det nu. Egentligen är ju bön vår relation till Gud. det är ju det sättet vi umgås med Gud på. Det är att vi pratar med honom, att vi tar tid till honom. Och den törsten att söka honom, den har han ju själv tänt med sin heliga ande. Det kan inte vi ta oss. Det är han som drar i oss. Jag kan se när jag ser mitt eget liv och hur jag kom till tro. Det är ju han som har dragit mig. Jag kan se det trådar ända tillbaka tills jag var väldigt liten. Att han har dragit i mig för att han ville ha mig till sin. Och den här hjärtats gemenskap med honom som bönen egentligen är. Det finns en strof i en psalm som jag tycker väldigt bra om, som jag pratat om när jag pratat om bön på alfakurser. Och det är det här att bedja är ej endast att begära, att själviskt ropa giv mig Herre giv. Att bedja är att komma Gud så nära att han själv blir livet i vårt liv. Det är det här när vi kommer till vilan i Gud. När vi har livsgemenskapen. Jag hade tänkt ha ett blädderblock med mig, så glömde jag det. Det hade jag tänkt rita ett hjärta först här. Vårt hjärta och Guds hjärta är en livsgemenskap. Genom vad Jesus har gjort. För vi kan inte närma oss den helige Gud utan att den försoning som Jesus vann för oss finns. Det är omöjligt. Och det är därför Guds hjärta inte kunde uthärda och se sina människor, sina älskade människor, vara utan hopp att få vara nära honom. Och det är så rörande att han ser på oss så, att han tar vårt hjärta och vill vara nära oss. Och därför har han utgivit sig själv, Jesus Kristus, för att vi ska kunna vara nära hans hjärta. Och också den heliga ande drar oss. Och det är en bön till fadern vi ber. Så det är egentligen så att hela den heliga treenigheten är involverad i vår bön. Det är en bön till fadern genom vad Jesus Kristus har gjort och i den heliga ande. De är så angelägna om att vara nära och att vi ska vilja vara nära dem. Och det där är det som bönen är, vår relation till Gud. Och då blir ju hela vår person också involverad. Det börjar med vår ande som kommer till liv när vi tar emot Jesus Kristus. Och det börjar med, det fortsätter med att det ska avspegla sig i hela oss, i vår ande, vår själ och vår kropp. Ungefär som den här lille munken som lät det hända med sig. Som lät livet förvandlas genom att leva i ständig bön inför Gud. Och det syntes på honom så att folk reste långa vägar för att komma dit. Jag skulle också vilja komma så långt. Och det får vi väl be och jobba på. Men det här är ju det viktiga. Utan den här grunden, utan den här gemenskapen med Gud genom den heliga ande, genom vad Jesus har gjort, så har vi ingen inre bönekärna. Sen tror jag att man kan ropa till Gud ändå. Det är ju många som vittnar om att utan tro har de ropat till Gud och fått ett svar. För han är så angelägen om att dra oss till sig. Och det finns många, som jag sa förut, som sitter och hoppas på Gud utan att ha förstått helheten. Men utan det här hjärtat i centrum, där mitt hjärta och Guds hjärta liksom slår i samma takt, så är det ingen bön i längden. Så det är första steget av bön och förutsättningen. Det andra steget är ju behovets bön vi har. Där vi kastar vår börda på Herren. Och det där kan vissa av oss som är lite blygsamma av oss tycka att jag ska väl inte be Gud om hjälp med allt. Och såna här små saker ska jag väl klara själv och så. Men Gud säger kasta din börda på Herren för han har omsorg om er. Och Jesus säger ju att vi ska söka Guds rike också, så ska vi få allt det andra också. Han vet faktiskt vad vi behöver och det är inte ointressant för Gud vad vi tycker. Och han ber oss att vi ska be om vårt dagliga bröd. Vi ska be om det vi faktiskt behöver. Jag är ingen anhängare av det där man ska säga att man ska be om att man ska bli rik och äga si och så. Jag tror inte det är så bra för de flesta av oss att bli så rika och välbärgade. Men någonstans det jag verkligen behöver. Och det kan vara ganska lite jag behöver när jag har Gud i hjärtat. Jag kan klara mig ganska bra. Och utan honom så hjälper inte miljoner och miljarder. Det är meningslöst utan honom. Och Jag läste i förra året, jag tror det var i höstas, jag hade fått en sån här slimmad folkbibel i julklapp av min man. Och då läste jag om skådebröden, och det har man ju hört talas om. Jag har aldrig riktigt begripit vad de skulle vara bra för, men de fanns det ju, och det var väl någon mening med dem, tänkte jag. Men här stod översättning vad skådebröden betyder när jag tittade i fotnoten. Och då blev jag alldeles, alldeles rörd. För det betyder ansiktets bröd eller närvarons bröd. Och då tänkte jag så här, det måste vara någon slags bild för att brödet är ju det vi behöver. Det är ju en symbol för maten och det vi behöver för att leva vårt dagliga bröd i oss idag. Och det brödet ligger inför Guds ansikte i hans närvaro. Våra behov är så nära i hans tanke att det fanns med på altaret. Det kanske inte var i det allra heligaste, det var nog i det heliga. Men det fanns med på altaret inför Gud. Och jag tyckte, jag blev så rörd så jag satt en lång stund och var väldigt rörd av att så mycket betyder våra behov, det vi behöver. Han vet vad vi behöver. Han vet att vi behöver mat och dryck och kläder och någonstans att bo. Och han vet att vi har mänskliga behov av vila och avkoppling. Vi är inte bortglömda. Våra behov är faktiskt rätt viktiga inför Gud. Och då får vi ge dem till honom. Men söker vi Guds rike först, då kommer vi att få det vi faktiskt behöver. Det står så. Och min erfarenhet är också så. Det kan ibland vara med viss kamp. Och den kanske vi behöver för att mogna och växa som kristna. Men vi får det vi behöver om vi söker hans rike av hjärtat och först. Då kommer Gud att ta hand om det vi behöver. Och det är nästa cirkel då. Då har vi hjärtat här först. Sen har vi våra behov här som den cirkeln som kommer utanför. Om man nu ska bygga liksom cirklar av bön här, som jag tänkte mig. Och då i den nära den och på samma, egentligen samma nivå är bön för våra nära och kära, de som vi har runt oss. Det där som gör ont i vårt hjärta ibland när vi ser att det går dåligt eller de lider och som gläder oss mer än kanske någon annan människa kan göra. De här som vi bär så nära under huden att det är svårt ibland. Och de får vi bära fram inför Herren också. Och det tror jag vi alla vet som sitter här, att ibland har det varit tider när det har varit svårt. För nära och kära har inte alltid gjort det som vi hade hoppats på och som Gud hade hoppats på. Och det kan vara tungt att bära. Men de får vi också bära fram inför Gud och lita på att de som vi lämnar i hans händer, de tar han hand om. Så det är liksom en nivå, den är ungefär samtidigt som vårt dagliga behov. Och sen så ber vi för församlingen och vi har våra bönämnen som vi har på vårt hjärta. Man kan be för min ursprungsförsamling i Uddevalla, där ber vi för ett barnhem i Uganda som vi är med och stödjer för gatubarn. Och jag vet att ni har projekt här också som man ber för, någonting som ligger på ens hjärta, det har man. Så det kommer som ytterligare en cirkel utanför. Men där brukar det ofta ta slut. Och då har jag upptäckt någonting som jag funderar över. Och som jag har börjat fundera över senaste åren. Som jag inte har funderat så mycket över förut. För jag har trott att jag visste eller förstod vad det stod. Men det har jag nog inte gjort. Har ni tänkt på Fader vår? När jag var barn och så lärde man sig den utantill. Och det blir väldigt lätt att rabbla den. För man vet hur det är. Man kan nästan komma till slutet och komma på just det. Och jag var ju inte med här riktigt. Och så tror man att man vet vad det behöver och vad det står. Och det är inte så hemskt många söndagar sedan jag var i min bonussons kyrka i Göteborg. Och spelade de den här, ni vet, man kan spela att någon ber Fader vår och så kommer Gud och säger ja, jag är här. Och så tycker den här personen, men nu stör du ju mig, jag skulle ju be Fader vår här. Det var väldigt bra, de gjorde det väldigt, väldigt bra. Men när de kom till den här bönen som är den som jag tänkte prata om, så är det låt ditt namn bli helgat, det förstår jag. Men låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden som i himmelen. Då pratar de om himlen, det som skulle komma sen. Men det står ju faktiskt inte så. Och det har jag börjat fundera över. är det något Jesus ber oss be detta? Är det någonting han vill att vi ska vara med och förändra som ytterligare en cirkel utanför alla våra andra? Som, det är inget fel på de andra bönämnena, absolut inte. De är på Guds hjärta och vi får lägga dem till Gud. Men tänk om det är så att Gud vill kalla oss ut utanför våra vanliga cirklar och att vi ska kunna be så. Att Munkedal blir förändrat. Tänk om vi kunde få be så här att låt din vilja ske i Munkedal som den sker i himmelen. Det kan ju inte handla om himmelen för där sker ju Guds vilja automatiskt. Då finns ingen ondska kvar. Det måste handla om någonting som har med här och nu att göra där ondskan finns. Tänk om det är så att vi kan be så vi blir den här staden på berget som inte går att dölja därför att den lyser. Och att det är någonting som Gud kallar oss till. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Det har jag bett många gånger när jag tycker att det går väldigt dåligt i tillvaron. Och då har jag bett in i situationer som handlar om saker runt mig eller stora grejer i politiken eller så. Men tänk om den kunde bes konsekvent och vara någonting som vi tillsammans bär fram för att ändra det här samhället där vi lever och bor. Och som ju faktiskt, det står ju i Gamla testamentet, om ni, de som var fångna, att de skulle söka den stads bästa där de var fångna. Nu kanske inte vi är fångna i Munkedal precis, vi har väl valt att bo här av olika skäl. Men ändå att söka Munkedals bästa på något sätt. Och på ett sådant sätt att Guds vilja sker här i Gudsriket bland oss kristna, vi som är den kristna familjen här, så som den sker i himmelen, så att det lyser om det så att andra ser. Och jag tror att man brukar ju prata, ni har säkert hört detta många gånger, om kronostiden, det vill säga den vanliga tiden som går, kronologin. Idag är det den 16 juni, imorgon är det den 17 juni och klockan är så här mycket. Den här vanliga tiden. Och så skiljer man det från kairostiden, och det vet jag att flera av oss er vet. När Gud har en speciell situation, när tiden var inne brukar det stå i bibeltexten då. Det finns en tid som är inne för vissa saker. Och då tror jag att vi har en ny kallelse för oss, Kristi kropp här i Munkedal, vi som tillhör honom, att be in i Munkedal så att Guds rike kommer här och att hans vilja sker så som den sker i himmelen. Jag vet inte om ni kommer ihåg i Hesekiel, så jag kommer inte ihåg vilket kapitel det var nu, så ska de mäta altaret, hur stort det ska vara. Och så blir det för litet så de får mäta större för det var för litet. Och det står, jag har ju läst ganska mycket i den här boken som jag varmt kan rekommendera, Resa upp ett bönaltare. Det är Kjell Sjöbergs, som jag tycker, profetiska bok om hur vi behöver be för varje ort i Sverige och i världen. Och då säger han att, han säger som profeten här, vi måste ha ett större bönaltare. Vi måste ha så pass mycket bön så att det stämmer överens med den kallelse som Gud har för den här orten. Och det tror jag att Gud kallar oss till mer bön nu. Jag tror att kyrkan har tappat fattningen lite, och då menar jag hela Kristi kyrka i Sverige utan att tänka samfund. Då tänker jag att vi var så vana vid att leva i ett sammanhang där man vördade Gud. Även de som inte var personligt kristna var inte direkt hatiska eller aggressiva oftast. Man sa inte vad som helst. Man gjorde inte vad som helst på söndagar för det var en helig dag. Sen plötsligt vändes detta över ända med början på slutet på 60-talet med den revolution som var då, som var i högsta grad var en andlig revolution, har jag förstått när jag har läst på om New Age-rötter. Det där var inte bara politiska krafter utan det finns med i New Age-planerna som var gjorda sedan förut. Och det var alltså en revolution som ville plocka bort Gud från centrum i livet och gärna i kyrkans liv också. Och vi har varit lite tagna på sängen. Vi har inte riktigt vetat vad vi skulle göra. Ibland så blir upprördheten stor och då skriver man en insändare och det blir inte alltid jättebra. Utan jag tror Gud har andra redskap till oss än den allmänna upprördheten. Och det är en bön som kommer att stegras här i denna tid därför att den behövs. Gud är ju praktisk, han gör det som behövs. Och vi har ett samhälle som har vänt sig definitivt från Gud, även om man går och tänder ljus och ber ibland. Och jag har läst förfärliga saker idag på jobbet om några som är antivaccinmotståndare, alltså de är vaccinmotståndare. Men plötsligt kommer det fram att vi är ju ett trossamfund. Vi kallar oss vicka och det vet ju jag vad det är. Det är ju häxrörelser. Och om ni inte är snälla och låter bli att anklaga oss så det är dumt av er att göra det mot oss som har svart häxkraft. Det borde ni inte göra. Det står idag på öppet på sociala medier, inte helt öppet då, men vi har någon på vårt jobb som följer det för att debatten, vi ska fånga in vad som händer i samhället. Och det här kunde man ju inte tänkt sig för 50 år sedan. Och att de hade 6000 följare, de här. Nu kan ju en del följare vara sådana som inte är med men som vill kolla in vad de har för sig. Men i alla fall. Vi har bjudit in buddhismen, yoga i skolorna. Vi har en hel del att slåss mot. Men vi är inte ensamma i världshistorien om den här situationen. För det var precis den historien som den första kristna kyrkan också hade. Det var massor av okulta grejer. Det var altaren och det var orgier och det var alla möjliga konstigheter som vi börjar se här också nu. Så det är inte hopplöst att kunna vända, för det gick då. Och då tänkte jag tillbaka också på för 150 år sedan när väckelserörelserna drog fram. Då ändrades ju samhället. Och man kan ju, om vi går till vårt närmaste här i Bohuslän så gick ju den stora charoanska väckelsen fram här. Och det var en väckelse som lyfte upp människor till tro och till att lämna ett dåligt liv med sprit och att man inte brydde sig om sitt arbete. Det var ett förslavat och fattigt och eländigt folk. Men det hände någonting när Gud drog fram här. Sen kan man tycka att det stelnade så småningom och blev något annat av den väckelsen. Men det var en riktig väckelse som ändrade samhället som det såg ut. Och sen kom frikyrkoväckelsen över landet också. Och ni ska inte tro att det är socialdemokratin som har kommit på det här med skolsystemet och allting. Det fanns innan. Det kom ur väckelserörelserna. Och det här med alla människors lika värde, det kom av det att man visste att Gud älskade alla lika mycket. Det fanns inga slavar och friar. Människor skulle ha värdighet. Det har stulits av politiska rörelser sen, men det kom ur väckelserörelserna. På 80-talet så fick jag någon sån här facklig tidskrift och då stod det i denna profana tidskrift att man kunde se tydligt var arbetslösheten i Sverige var minst och det överensstämde exakt med där frikyrkorörelsen hade dragit fram. Där var arbetslösheten mindre. Så det har hänt här i Sverige att samhället har förvandlats genom att människor har börjat be och det har fått det andliga uppvaknandet att äga rum, att man har dragits till Gud. Det finns inget som säger att det inte kan ske igen, tvärtom. Det kan ske igen om vi reser på oss och börjar be på det vis Gud vill. Det finns några saker som är viktiga med det här med bön. Hur lång tid har jag på mig nu? 10 minuter utan vidare. Det är en enhet mellan de kristna. Det skriver Kjell Sjöberg väldigt tydligt här. Och det var ju en pingstpastor, Kjell Sjöberg. Det har han, ja. Jag kände väl det på mig. Ja. Han var ju i Strömstad, han startade Strömstads pingstförsamling en gång och sen var han ute i Pakistan och så har han varit runt landet. Och jag tror inte alltid han var helt förstådd på sin tid. Men nu så är hans böcker guld värda för jag tror han skrev dem profetiskt för en tid som är nu. Och då skriver han det, förebedjare som bär ansvar för orten, staden eller nationen kan inte leva i sekterism. Det som de ber för gäller allt Guds folk. Det Gud ska göra i nationen förutsätter en enhet bland kristna. Om vi vill placera bönealtaret som det centrala i stadens liv eller i nationens liv så kan det inte förverkligas utan enhet bland Guds folk. Och så tar han exempel när Elia skulle bygga upp det nedbrutna altaret på Karmel innan han skulle offra. Ni vet när han vann över Baals profeterna. Då tog han 12 stenar och då var och la dem där som ett tecken på Israels 12 stammar. Och det var en tid när Israels folk inte ens var enat. Det var i 2 riken. Men för att han skulle göra detta så skulle det finnas enheten. Han visste att han inte kunde be om Guds härlighet. Han kunde inte be om att folket skulle vända om till Gud utan att också be om att splittringen bland Guds egendomsfolk skulle upphöra. Och här tror jag vi har lite i bagaget till mans. Jag tror vi har kommit ganska långt här i många stycken. Men vi behöver se oss som ett. Och det kan hända att vi inte är perfekta. Och det kan hända att vi har fel på punkter. Det tror jag vi har allihop, om jag ska vara ärlig. Men vi behöver se oss som ett, som Guds folk. Och så behöver vi be för varandra att de hinder som finns i kristenheten ska bort. För vi har tillåtit saker. Och jag som ju då är från Svenska kyrkan, som ni vet, kan ju säga att det finns massor i Svenska kyrkan som är jättedåligt just nu. Det finns en hel del som är bra, men det finns massor som är jättedåligt. Och som vi behöver be bort i Jesu namn. Och jag tror vi har fått mandat att göra det om vi ber tillsammans i ödmjukhet. Det krävs också omvändelse. När vi börjar be för vår ort, då är det lite grann, jag har ju berättat om detta förut, så jag tjatar väl om det lite till då. När David skulle be, han såg en stor ängel, han hade räknat folket och det behagade inte Gud. Gud ville inte att han skulle räkna folket. Och då stod det en stor ängel med ett svärd och skulle slå folket med pest. Och många dog. Och David blev så förskräckt när han såg den ängeln. Men då fick han en befallning att han skulle köpa en tröskplats. Ornans tröskplats. Och den förskräckte ornan ville ge honom det gratis. Men då sa kungen att det kunde han inte gå med på. Han skulle inte ha något gratis som han skulle offra till Gud. Utan han betalade för platsen. Och där bad han om försoning och gjorde som Gud hade sagt, och då drog ängeln tillbaka sitt svärd i skidan och Gud bringade försoning för folket. Och att det är en tröskplats, det är där det blåser. Det är meningen, man kastade upp agnarna och då skulle agnarna och vetet skiljas åt. Kornen ramlade ner och agnarna som var lättare flög iväg. Och att böneplatsen var en tröskplats, det är absolut ingen tillfällighet. Det är den kanske för oss också, för att vi ska renas för den uppgift vi ska ha. Och det finns en del som Gud behöver ta itu med oss, åtminstone hos mig har det funnits och finns saker som behöver renas, så att vi är redo att vara redskapen för Gud som han vill ha i den här bönen. Sen står det i Klagovisorna sista kapitel, så skriver de, Klagovisorna är ju inte precis en munter läsning och den läser man ju inte så ofta i, men där står liksom om att nu är böneplatsen, Sions böneplats, eller Sion är övergivet. Ve oss att vi syndade så. Och det kan man nog säga om Sveriges kristenhet. Vi har övergivit böneplatserna. Bönemötena i kyrkorna är inte de mest välbesökta. Vi gör hellre andra saker. Vi har glömt be för Sverige. Och jag som aldrig gillade den där litanian man hade i kyrkan före påsk. Jag tyckte den var vansinnigt tråkig och förstörde stämningen. Men när man läser texten, vad man bad om i kyrkorna för varje söndag, så var det fantastiskt. Ni skojade om pesten här först, eller smittsamma sjukdomar. Man bad om beskydd för pest och krig. Och man bad för hungersnöd och man bad för kungar och statshuvud. Man bad för allting som var viktigt egentligen. Det gör vi inte längre på samma sätt i kyrkorna. Och det ligger något i att vi behöver ha tillbaka det. Att vi faktiskt ber om allt väsentligt tillsammans. Det finns också i Bibeln den ställföreträdande bönen. Ni kan säkert alla det här som står i andra krönikeboken 7:14. Jag ska ta fram det. Det enda som är fel med den här lilla Bibeln, det är att den är så tunna sidor så att det är svårt att bläddra. Och det är ju det här som är, det här är ju Sverigebönens ledord kan man väl säga, 7:14. Jag får skaffa mig bättre glasögon. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Och det finns också här med, jag väntade på att någon skulle... Det var fel här. Nu tappar jag bort mig. Ja, jag hittade inte riktigt nu, men jag vet att det var... Jag hade lagt ett litet märke och det ska man ju inte göra. Det står så här. Jag väntade efter att någon skulle träda upp i gapet för folkets synder och be för dem, men jag fann ingen. Därför vände jag mitt ansikte ifrån dem. Vi gör saker i Sverige idag och här i Munkedal också som inte behagar Gud. Och Gud har inte ändrat sig. Det är inte så att för att nåden kom så står han ut med precis vad som helst. Utan det finns en varning till Sverige idag. Vänd om till Herren. Och det finns en varning till kyrkorna i Sverige. Vänd om till Herren. Och där behövs några som kan ställa sig i gapet i muren. Och gapet i muren, det är ju där man har rivit ner det som skulle vara skydd. Och vad som helst kan ta sig in. Det här behöver vi stå på den andliga fronten. För jag tror att inget händer i den mänskliga världen utan att det finns andliga saker bakom det. Där behöver vi stå där muren är trasig och be Gud om förlåtelse för att vi har rivit ner muren. Och vi behöver också stå där som ett skydd så att inte det onda kan komma in. Och där har vi en kallelse som Guds folk idag att träda upp och vara tydliga. Jag tror väldigt många svenskar har en bild av kristenheten som några med det där stora pekfingret som säger att det är fel och det ska man inte göra. De har missat att vi säger det därför att Gud inte kan stå ut med att vi lämnar honom. Han har bjudit oss en väg till sig själv, till sitt hjärta. Och så ser han människor springa bort ifrån honom. Där gör det ont i Guds faders hjärta. Därför säger han nej till vissa saker. Det är för vår värdighets skull. För vår kallelse skull som Gud tar i och säger ifrån. Men vi får kanske vara lite kloka som ormar och menlösa som duvor här. Och hitta ett sätt att säga det på. Där kärleken går in. Att det är det handlar om. Det är en helighet. Och där tror jag vi behöver stå. Vi behöver lära oss igen vad det där med bön och fasta betyder. Det är några afrikaner som kommer hit i sommar och eventuellt kommer de att komma hit. De har fått på sin, om ni får gärna vara med och be för det, för jag vet inte riktigt om vi får erbjudandet eller inte. De är från Uganda och länderna runt omkring. De är alla barn av väckelse som har kommit från svenska missionärer. Och det har drabbat dem så hårt att Sveriges kristenhet är svag och dålig. De var med när jag var uppe på Sverigebönen i februari. Han som heter Jackson Sangisa som leder det här unget. Så de ber för Sverige. De har bönekonferenser och då har de inte sådana som vi har där vi ber lite lamt. De ropar verkligen till Gud. Det var en helt annan ljudnivå än vad jag är van vid och vad de flesta av oss är vana vid. Men himlen öppnar sig för de ger sig inte. Och de kan be ett och ett halvt dygn i sträck för Sverige. Då har de en svensk flagga som de hänger upp och så ber de intensivt för oss. Och de ber att Gud inte ska flytta ljusstaken, ni som förstår den billiga. De ber att Gud ska ha förbarmande med oss för att det var det de fick till sig, att Guds tålamod började tryta för Sverige för att vi har kommit så långt ifrån honom. Och då ber de här afrikanska bröderna, de tillbringar mycket tid i bön för Sverige. Och de har varit här ett par gånger och bett också. Och vi blev erbjudna, de ska till Hedemora och Dalarna och Östergötland. Och då kunde vi få haka på. Jag har skrivit och frågat om det var möjligt att få göra det. Men jag har inte fått något svar ännu. Vad tror ni? Är det något som vi skulle vilja träffa på? De vill gärna vara runt och be i Sverige, därför att de vet att de fick evangeliet från oss. Och nu har de förstått att våra armar har fallit ner som Mose armar gjorde, och då behöver någon vara med och resa upp svensk kristenhets armar igen. Men jag kände så här när vi var på torget förra veckan och bad, ni som var med. Vi hade nationaldagsbön på torget här. Och det var ett stort steg som vi tog. Det var ett steg i tro, och vi trodde att Gud ledde oss till det. Och det var ju lite skakigt. Det kunde stå två och lyssnat. Men då hade vi ändå bett på torget inför Gud. Och det kom mellan 60 och 70. Jag tror inte det är många bönesamlingar runt om som har samlat riktigt så många. Det är klart i Göteborg och Stockholm gör de ju det. Men vi har samlat många till den här nationaldagsbönen. Och det är Gud som har gjort det. Och det kändes innan när vi bad, så fick vi väldigt mycket tilltal. Jag vill dela lite grann med dem. En hade hittat, när hon var på väg in, så hittade hon en bit ur en tapet, tror jag det var, som såg ut som en ängel. Hon hade med sig den och hon kände att det här var någonting. Hon kom lite senare så att hon hade inte hört det andra. Du fick ett fantastiskt budskap om hur Gud hade posterat ut stora änglar, Monica alltså, som brukar få profetiska budskap. Om hur Gud hade ställt ut änglar runt torget och berett väg i den andliga världen. Och Eta, som ju är konstnär och ser bilder, hon såg en bild av hur Gud plöjde upp torget. Asfalten och stenarna plöjdes upp, och så sådde han ut saker som skulle växa till skörd framåt här. Och jag själv såg en ängel med en stridstrumpet. Och den bilden betyder ganska mycket för mig, eftersom jag har hört andra förebedjare i landet, en person som hade fått... Han hade varit i Norge på bön och bönekonferens, och då hade han sett stora änglar med såna här stridstrumpeter, så som de hade beskrivna i Gamla testamentet, som stod. Men han fattade inte riktigt, de stod från fel håll. Och så var han där en gång till och såg det igen, den samma syn. Och då förstod han att Norge och Finland har ju gått före oss i bön för sina länder. De är mer framme än vad vi är, inte minst Finland. Men nu var det dags för Sverige. Nu ska de här bönetrumpeterna från änglarna ljuda här. Och det var ju en kallelsestrumpet till strid det handlar om. Och när jag hörde det hörde jag i februari på den här konferensen jag var på i Stockholm för samordnarna, så kände jag, men vi är ju närmast Norge. Vi här längs västra kanten. Det är klart att vi ska vara med och resa på oss och blåsa i trumpeterna till andlig strid, så att vi kan vinna tillbaka Munkedal, Bohuslän och Sverige för Jesus Kristus. Och jo, det var en sak till. Vi fick en gång när vi bad för Bohuslän, varje ort där ni sätter ner era fötter ska ni få. Det säger ju Gud till Josua när de ska träda in i Israel. Och jag tror vi gjorde det. Vi gick ut på torget nu och ställde oss där. Och det var i tro mitt bland folket. Och det betyder, det hände någonting. Vi har pratat om det hemma efteråt. Det känns som att Gud var mycket närmare. Och efter det har det hänt massor av bra saker. Gud har gjort någonting här, och det är något som börjar. Och vi ska få vara med. Är det inte rätt fantastiskt? Och då tänkte jag, när jag pratade om samtalsämnen, så har jag både bön och samtalsämnen. För att jag tänkte att det var väl bra att vi passade på att be när vi sitter i små grupper också. Och då har jag en punkt som heter kyrkorna i Munkedals kommun. Hur ska vi kristna bli ett? Finns det hinder vi kan be bort? För det tror jag vi ska se dem så. Försök att tänka och identifiera dem. Och så tänker jag på något vi har pratat om många gånger, det är skolvärlden. Yogan i skolorna, hur ska vi be bort den? Konkret i bön och konkret i kanske i aktion. För familjerna här, för jag vet att jag har stått i tidningen för ett par år sedan att det är många barn som far illa. Och för ungdomarna i Munkedal, för om väckelse och hur vi når ut. Och sen tänkte jag för den 12 augusti, hur ska vi möta och betjäna Munkedal? Det är nu vi får börja be om det ska hända något den 12 augusti. Och hur vi ska finnas i samhället på ett konkret sätt. Sen glömde jag skriva flyktingarna. Och det tycker jag att jag vill lägga till, därför att det är jätteviktigt. Jag hörde nu på radion att det är fler och fler som radikaliseras i Sverige, många fler än förut. Och då tänker jag så här att vi behöver nå ut. Vi behöver nå ut och vi ska be extra, för Ramadan pågår fortfarande nu, och då ber de. De ber ju inte till vår Gud, men jag tror att Gud vill nå dem. Och det har hänt ibland, ganska ofta, att de får drömmar och syner och sånt som Gud skickar. Så vi ska verkligen be att de får det. Sen har jag själv en tanke, och det är att de som blir radikala är ganska ofta, det är inte alls de som har suttit och läst Koranen och varit fromma, utan det är de som har varit småkriminella. Och det finns ingen nåd i islam. Du har en enda chans då att komma till himlen, och det är jihad. Annars kommer du inte till himlen, enligt deras sätt att tro. Det är ju naturligtvis helt fel. Men därför tror jag vi behöver ha arbetare i skörden inne på våra fängelser, där det sitter ganska många småkriminella som är av muslimsk bakgrund, så att de istället för att få jihadpropaganda som bombarderas in i fängelserna, så ska det komma människor och berätta om Jesus Kristus, så att när de kommer ut ur fängelset så är de radikala för Jesus istället. Och ju mer radikal man blir för Jesus, desto fredligare blir man istället för tvärtom. Så det skulle jag vilja att vi bad för det tror jag är en jätteviktig grej. Då tackar jag för att jag har fått låna era öron.
Ja, man hör ju Eva ibland i radion, och då brukar man ju lyssna speciellt, tycker jag, eller hur? Och det tycker jag man har gjort idag också faktiskt. Full av kunskap och inspiration. Underbart. Stort tack ska du ha. Och det ligger på ditt hjärta, förstår vi. Det är lite profetiskt med de här plöjda grejerna på torget. När jag flyttade till Munkedal så var det gräsmatta på torget. Det var en stor, stor gräsmatta och trädgård där, eller hur? Och sen på söndag då, om ni vill något lyssna på en stridstrumpet, så råkade jag komma över 1,5 meter lång nävelur. Orkar ni med så ska jag blåsa för er. Men det blir inte så långt, för det går att göra någon sönder då. Men den ljuder jättebra. Nu ska vi gå ut och dricka kaffe, och sen har du de här lapparna. Får ni komma fram till Eva där. Och vi kan väl sitta både där uppe och där nere idag, eller hur? Om ni känner detta. Ska vi sjunga glädjens herre? Och sen när jag ropar på er så kommer ni, eller hur? Glädjens herre.